Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Idag så har du sagt att vi ska prata om den vanligaste sjukdomen man aldrig hört talas om.
Ja, precis. Restless legs har bytt namn. Och det skulle jag gärna vilja prata om. Den är ju spännande och väldigt utbredd och ingen känner till den.
Men vadå restless legs har jag hört talas om? Vadå bytt namn? Vad heter den nu då?
Willis Ekboms disease.
När bytte den namn?
Ungefär 10 år sedan.
Men visst säger man fortfarande restless legs? Ja. Det tycker jag har hört talas om.
Ja, och det är E-t i VED i akronymen E-t. Ekbom var en svensk neurolog. Och han var den första som myntade begreppet restless legs 1945.
Mm, oj.
Han disputerade detta på en avhandling och beskrev det här fenomenet, det här sjukdomstillståndet. Och det hade ju ganska liten genomslagskraft då. Det här var slutet på andra världskriget och sättet att sprida information var ju annorlunda.
Än vad det är idag.
Ja,
plus att man hade kanske lite annat fundera på just precis 1945.
En myrkrypningar i benen.
Så. Men det är det det handlar om. Myrkrypningar i benen.
Mm.
Okej. Okay. Idag handlar Läkarpodden om restless legs. Det hade ju bytt namn. Skit också. Vad heter det nu igen?
Willis Ekboms disease.
Jag menade det.
Så här är det.
Spelar det någon roll egentligen om man säger restless legs eller Willis Ekboms syndrom?
Ja, det gör ju det lite grann. Det är ju så här, man pratar ju om medicinska sanningar. Jag har ju sagt några gånger så här att en medicinsk halveringstiden på medicinsk sanning är 5 år, en del säger 10. Men Ekbom här, det blir ju snarast 70 år och hans beskrivning av sjukdomen gäller. Och orsakerna, det kan man diskutera. Det är många som diskuterar den här. Den är ju så vanlig. Alltså 5-10%. Det är ju nästan 1 miljon människor som har den i olika, på olika nivåer.
I Sverige eller i
Sverige?
Världen?
I Sverige.
Oj, oj, oj.
Ja, så att det här är liksom en mörkertalssjukdom, skulle man kunna säga.
Uh-huh.
Men det som är spännande är att skälet till att man internationellt har bytt namn på den, nu pratar vi, det här är inte någon svensk entitet enbart, utan det här är en helt bytt namn därför att det finns i armarna också. Och,
och då
säger man, då duger det inte med restless legs längre, utan då kallar vi den för
Willis Ekboms syndrome.
Ja. På vissa ställen när man läser om det här står det ingenting och står att det är okänt. Och sen så finns det en fantastiskt fin artikel från 2014 i Läkartidningen där man har slagit fast att det är en nattlig hypocirkulation i muskulaturen. Ja, tänker du, vad fan säger han för någonting? Vad var det? Det blir syrebrist natten i benen, du får mjölksyra.
Är det det som är sjukdomen? Willis Ekboms syndrom?
Jajamän. Och hur vet man det? Jo, man kan mäta syrgasspänning. Nu vet ju alla att det finns pulsoximetri till exempel. Det är sådana här man sätter runt fingret när man ska sövas och det är som en lampa som lyser igenom.
Just det, just det, just det. Ja, det och den kan man sätta på benen?
Ja, men lite omgjord så. Mm. Så sätter man den över hudområden och cirkulation. Så kan man
och då ser man att man har mindre syre i benen?
Cirkulation på mikronivå. Nattetid, kvälls- och nattetid.
Och det är det som ger symptomen som är vad är symptomen?
Myrkrypningar, stickningar, bränningar, domningar, ryckningar och sådär.
Men det har varit framförallt på benen då eftersom man har kallat det för restless legs. Men nu har man kommit fram till att man kan ha samma symptom i armarna.
Ja, just det. Precis. Och det är ganska vanligt.
Är det för att det är liksom lemmar som sticker ut så att det är där då cirkulationen blir lite mindre när man ligger still på natten?
Ja, det, är nog, det kan vara sådär. Att det är ju inte centralt, utan det kallas ju extremiteter för ett skäl, så att säga. Men det finns ju andra varianter, eller variationer. Vilken sjukdom nu som inte är hormonell, det kan man ju fråga sig. Det verkar ju alla vara eftersom
det
saker och ting.
Det skriver jag under på. Ja. Herregud,
och då är det upp till
att
mer än var fjärde kvinna känner av det här under en graviditet.
Men vänta, du går så himla fort fram nu, Mikael. Ja. För det första så sa du så här att det är alltså som myrkrypningar, domningar och så vidare.
Pirrningar, klåda, sveda, orokänsla som förbättras av rörelse.
Det förbättras av rörelse, det har jag också hört. Men det kan också försämras om man tränar för hårt på kvällen.
Ja, på kvällen, ja.
Så men... det är mycket... men vänta, du går för fort fram igen. Vilka är det som drabbas?
Det är debut, det är lika mellan män och kvinnor, och det är debut vid 30-40 års ålder. Barn har det inte. Men jag har ju hört talas om barn som har myrkrypning och sånt där. Det är någonting annat, det finns andra orsaker. Det finns ju massa differential.
Kan inte vara när barnen växer att de får lite så här ont och lite så här diffus värk?
Det är en av differentialdiagnoserna. Mm. Det är ordet som jag brukar använda när man undrar vad kan det annars vara om sjukdomar. Och det här är ändå växtvärk, en av dem.
Men så kvinnor och män, lika delar, drabbade.
Graviditet undantagen.
Ja, men för det var det jag skulle säga. Du sa att det debuterar mellan 30 och 40. Jag tänker att det är ganska tidigt. Varför debuterar det just mellan 30 och 40?
Ja, om det här vet man inte. Men nu vet man i alla fall, man är hyfsat säker på att det är en cirkulationsfråga.
Alltså hur blodet cirkulerar i kroppen.
Ja, just det. Och att det blir dygnsvariationer. Och det vet vi ju att det blir på alla möjliga sätt.
Ja, men det är ju logiskt att cirkulationen är lite sämre på natten.
Exempel på cirkulationsförändringar under natten.
Ja, gör det då.
Ja, alltså man har väl erektion 2 eller 3 gånger utan att veta om det är en vanlig natt. Det är normalt. Det anses vara att man testkör systemet. Och jag skojar inte, jag ser att du ler.
Nej, men det är klart att jag ler.
Ja, men det här är inget påhitt, utan så här är det. Så att det finns variationer i cirkulationen över dygnet, menar jag. Det är min poäng här. Och det är alldeles tydligt.
Men varför drabbas då, i och för sig ganska många, men ändå bara 10% av en cirkulationvariation som är så stark så att den ger liksom...
det känns rätt naturligt. Jag kan tänka mig att de andra 90% har den här variationen också inom normala gränser där det inte ger symptom. Och du vet att vi har pratat om highly sensitive persons. Det finns alltid en grupp människor i olika sjukdomstillstånd som sticker ut. Det finns en normal variation och så finns det de i ytterkanterna på den här statistiska fördelningskurvan, om man säger. Och då är det dem, och då är det här tillståndet en hypo, en undercirkulation alltså. Nattetid.
Men hur besvärligt är det då? Alltså kan man sätta ord på hur mycket det besvärar en människa?
En del har alltså kontraktioner.
Vad är det?
Muskelsammandragningar. Inte vadkramper, det är en annan differentialdiagnos. Men om man gör något så hemskt som man tittar till exempel på självmordsfrekvensen, så är den ökad i den gruppen som har Willis Ekbons sjukdom.
För att det är så fruktansvärt plågsamt
att myrkrypningar, leva med det. Ja, och det kan även bli smärta. Så att det inte bara är krypningar och oroskänsla. Så att det är på riktigt. Det har ju tramsats bort, och man har ju kallat det här, du vet, här skulle kunna vara SVBK, om du kommer ihåg den.
Ja, sveda och värk. Ja. Vänta, SV, sveda och värk.
Brännerkärringar.
Ja, precis.
Ja, att det här är såna här väldigt diffusa som man får när...
Och då tar man det inte på allvar när man går till vården.
Då tar man inte på allvar för att det är så föränderligt.
Men okej, du säger att det är ganska diffusa symptom på Willis Ekboms syndrom.
Ja, det är ju det.
Så vad kan det vara om det inte är det?
Det finns en hel uppsjö. Och för att göra det lite svårare så finns det 2 former av den här sjukdomen eller det här syndromet då.
Okej, vi börjar med dem då.
Ja, primär och sekundär. Och vad är det? Jo, det är den första primära, det är alltså en ärftlighet. Till viss del så finns det en ärftlighet som man kan hitta, och har man ingen annan utlösande faktor. Sen finns det andra sjukdomar där det associeras till exempel ett lågt järnvärde. Eller
kan det också ge lite pirrningar?
Och brist på folsyra och B12. Det är välkänt att det ger nervpåverkan.
Men vänta. Så Willis Ekbom syndrom kan alltså kännas som nervpåverkan? För det är ju oerhört plågsamt.
Precis, och det är en av differentialen.
Det är inte lite stickningar, det är ju bränning.
Det kan det verkligen göra. Och då kommer vi till det här med differentialdiagnoser som det kan vara. Och då kommer man, den första är ju att man har en cirkulationsstörning av andra skäl, alltså till exempel som vid diabetes. Och där har man också ökad problematik med myrkrypningar. Men det, då är orsaken en annan. Då diabetes då, typ 2 och typ 1 också för den delen, är ju en kärlsjukdom också. Man förstör mikrocirkulation av detta i näthinna över hela kroppen är diabetes. Just så det här kan vara svårt att särskilja. Men de här brukar ju inte ha diabetes för att man ska få diagnosen.
Så att man utesluter den typen av sjukdomar. Ja. Man utesluter diabetes, man utesluter brist på till exempel B12 och andra
saker. Ja, just
saker.
Men bristen kan ge det här till exempel. Och även kronisk njursjukdom som ger störningar i syrabasbalans och upptag av vitaminer som kan leda till det här. Sen finns det ju andra då, differentialdiagnoser, det här, för att använda det här ordet hela tiden, att har man skador på ryggmärgen, det är något helt annat. Vadkramper som många känner till så väl. Mm. Ja, men det vet jag vad det är, säger man. Gå inte i den fällan, lura er inte, det är inte samma sak. Det här med att man får en kraftig muskelkontraktion som sitter i över 10 sekunder kan man, det är nog många av oss, jag har haft det, som vaknar. Och det brukar ju i 90% av fallen vara vaden. Stora vadmuskeln.
Ja, men precis. På baksidan. Och det är väl nästan alltid så att man råkar sträcka ut foten och sen krampar det till. Liksom.
Ja, och det är någonting annat. Och sen har vi växtvärk då. Men det typiska växtvärken är ju mer en tung, molande värk. Yngre, de är ju inte 30-40-åringar som vi pratade om.
Nej.
Och dessutom så växtvärk flyttar ju sig. Det är det här man kan veta.
Och det gör inte Willis Ekbom-syndrom?
Nej, inte på det sättet alls. Mm. Och till och med ADHD. Alltså en oro, spring i benen, rastlösheten är någonting helt annat.
Men om man då misstänker att, om man känner igen sig i det här med krypningar och stickningar och bränningar och tänker så här, jag kanske har Willis Ekbom-syndrom. Mm. Vad gör man då?
Då kan man ju testa lite grann. Och då finns det ju några tricks. Till exempel att blir det bättre av rörelse? Momentant. Du ligger där och du kryper och sen går du upp och sen känns det bättre då. Och det är ju liksom, nej, det gör det inte, jag har lika ont ändå. Ja, då är det något annat. Men det här är underlättast, det här är liksom ett test man kan göra. Ja, men det blir bättre. Vad gör de här patienterna? Alltså, en del av dem söker ju för sömnstörningar. Aha. Och det är det primära för dem. Men du vet vad jag har sagt om sömnstörningar.
Det finns alltid en orsak till sömnstörningar. Det är inte sömnen som är problemet, nej. Så brukar du säga.
Ja.
Även om det är det som blir det mest uppenbara problemet.
Ja, precis. Och det styr ju vår tillvaro så oerhört mycket om vi har störd sömn.
Men okej, vi säger att man känner igen sig i det här. Och så har man liksom uteslutit alla de här olika sakerna som det skulle kunna vara. Olika vitaminbrister.
Ja, det måste man ju göra. Och så man får ju
sjukdomar
söka,
som diabetes och så vidare.
Man måste ju söka då på en läkarmottagning och säga att jag har den här problematiken. Och då ska man gå vidare med att kolla järnnivåer och B12 och folat och sådana saker.
Och sen så konstaterar man då att man har Willis Ekboms syndrom. Mm. Man har stickningar. Kan vara på benen, kan vara på armarna också, tydligen.
Ja.
Vet du liksom hur det känns? Om man testar det här med att om man går upp och rör på sig så försvinner det.
Ja.
Alltså vet du liksom...
Jag kan inte tänka mig att jag kan av och till ha... Jag sover väldigt dåligt. Jag vet ju inte riktigt varför. Jag har alltid skylt på...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
sover ju extremt dåligt. Jag har inte sovit en natt på 20 år. Men det stör mig inte, för jag har gått så mycket jour. Så att jag tror att det är orsaken. Det vet jag ju inte, men jag har nöjt mig med det. Och hade det varit något allvarligt så hade jag väl varit över det här laget. Men så vet jag inte. Men det, nog kan jag känna att det finns ett kryp. Inte i armar på mig, men så mycket. Men jag kan ha i kryp i benen som förbättras av att jag... rör mig.
Går upp och rör på dig. Ja. Vadå, så du skulle kunna ha mild variant?
Det är tänkbart. Men då har jag tänkt så här, är det tillräckligt mycket? Nu kommer vi att, vi har ju vissa käpphästar som säkert kanske många av våra lyssnare har lärt sig. Mm. Och det här, påverkar det här min vardag eller min sömn då? Eller på, hur mycket kan jag tänka mig att äta medicin för det? Nej, det tycker jag inte jag ska göra. Eftersom jag vet vad det är för något som man ska ta då. Vi ska väl komma till det vad det gäller behandling.
Ja, men precis. Men först och främst, om man då kanske inte, som du, man, det stör inte jättemycket, man känner det lite obehag snarare än att det gör ont. Ja. Då kan man alltså röra på sig. Men det här som jag hade läst någonstans, att om man har Willis Ekbom-syndrom så ska man inte röra på sig för mycket. Vad handlar det om?
Ja, det är träningen som så. Fysisk aktivitet är jättebra. Till och med high intensive träning, alltså den här högintensiva, är bra. Men inte i anslutning till kvällningen. För då får man inte den här lugnande effekten. Men fysisk aktivitet, säg när inte det är bra.
Ja, men det är alltid bra. Men och som en akut åtgärd så kan man alltså gå upp och gå lite grann.
Ja, det är
lättare. Eller lättare bara medan man går. Ja. Eller lättare en stund efteråt också.
Ja, lite, men inte så mycket. Det finns ju fler varianter man kan göra som en del tycker är riktigt bra.
Vadå?
Spola, duscha, iskallt vatten på benen. Alltså, vem vill duscha? Jag ska försöka somna. Jag ställer mig en iskallt dusch. Ja, då somnar man ju inte.
Nej.
Men en del är ju klart underlättade, tycker jag, av att man spolar då på underbenen.
Det här kanske är en jättedum fråga. Men kan man inte ha såna här kompressionsstrumpor?
Ja, det är testat, men det har inte hjälpt någonting. Och det är ju mer på vensidan, den sida där blodet rinner tillbaka. Om man har en störd mikrocirkulation så tror man i alla fall att det är ju på artärsidan som blodet kommer, och sen så syrebristen uppstår nedströms. Alltså, och det är dåligt på den sidan då. Och att man då till exempel kyler ner, då får man en reflektorisk...
sammandragning.
Ja, det får
Nej,
man.
Nej, det var inte det du skulle säga.
Precis motsatsen skulle jag säga. Har du tänkt på när om du vad som händer med en hand som du doppar i visvatten?
Ja, men den drar ju ihop sig.
Ja, så tar du upp den. Vad händer sen?
Ah.
Den blir röd.
Ja, den pumpar på utav
som
bara
fan,
17 för att den ska få upp värmen såklart.
Ja,
det har jag gjort när jag har badat kallt, kallbad.
Ja, ja.
Om man inte har en bastu då, utan man hoppar i, så först håller man ju på att förfryser sig. Ja. Och sen när man kommer upp efter ett tag så blir man ju helt kokhet.
Och varför?
Därför att blodet pumpar mer, tänker jag.
Ja, absolut.
För att man behöver värma sig, kroppen reagerar.
Ja, just det. Och du har en kall yta och sen kommer det varmt blod, det vill säga normalt blod.
Uh-huh.
Och då känner du av kontrasten och känner du varm.
Uh-huh.
Jag duschade eller jag badade kallt, jag blev varm.
Så det är därför
det
hjälper.
Det är en ren kärlreflektion.
Ja, ja, ja. Så därför hjälper det att duscha kallt om man har krypningar?
Ja, för många, inte för alla, men för väldigt många.
Så rörelse, inte för hård precis innan sänggående, men rörelse, duscha kallt.
Och,
finns det något mer?
Det här brukar vara det vanliga. Sen har var och en har ju sin, liksom, sina trick och vad man tycker hjälper bäst.
Mm.
Men sen så om det här är ett ständigt återkommande bekymmer och det stör, säg att det stör nattsömnen mer än 1-2 nätter i veckan och det där man blir tokig. Så att, då kan man ju reflektera och fundera över om man ska ta medicinsk behandling.
Och vad finns det för medicinsk behandling då?
Dopamin. Och då är det ju så här...
Gud vad jag tänkte nu. Det bara snurrar i huvudet. Ja. Dopamin.
Ja, det är det här feel good hormon. Det är en transmittorsubstans.
Men ja, det är det ja.
Ja, just det. Och den har ju en kärleffekt också för oss. Intensivvårdsdoktorer vet ju det mycket väl.
Uh-huh.
Men, så
varför
då,
vet ni det?
Därför alltså, att vi använder den i lågdos, har den en viss effekt. I mellandos har den en skyddar den njuren, kanske. Och i högdos har den en annan effekt. Så samma ämne har olika effekter beroende på dos. Ibland drar de ihop sig, man blir vit i ansiktet. Och ibland blir du röd och rodnar eller får fläckar på halsen. Då kan det vara samma ämne men olika dos.
Men dopamin trodde jag bara var ett naturligt ämne.
Alltså det är det.
Ja, men
alldeles
det,
riktigt.
Ja, men det har man väl i sin egen kropp.
Ja, visst. Och det har du som neurotransmitter i centrala nervsystemet. Och du har brist på det till exempel vid Parkinsons sjukdom. Då har man alltså brist på dopamin. Och då försöker man med dopamin agonister. Det är samma ord som härmare. Kan man säga. Det har samma effekt.
Alltså kemiskt framställda dopamin
medicin. Medicin. Och då äter man dem. Då. Hur ska då den hoppa ifrån magen in i hjärnan? Går det inte. Utan då måste man ha en det här är lite lustigt, jag tycker det är lite kul, spännande. Då kan man vrida den här molekylen stereotaktiskt i rymden. Och man vänstervrider. Tänk vad som helst, man spegelvänder molekylens utseende. Plötsligt så kan den komma in. Om du har den i normalformen, dopamin, och så sprutar du det, så kommer det inte in genom blod-hjärnbarriären. Runt hjärnan har vi ett skydd. Och då kommer den inte in. Så vrider du på den här molekylen, alltså atomerna. Ja, då slinker den in. Och det är märkligt, men så är det.
Supermärkligt. Alltså,
molekyl, du bara vridit på den.
Okej, okay. Men det här så det är, kallas lite, lite för avancerat
men det är spännande.
För mig i alla fall.
L-dopa kallas det för. Left. Och levodopa. Och det är en medicin som hjälper mot Willis Ekboms syndrom.
Så det här, det finns alltså kemiskt framställt dopaminmedicin i tablettform.
L-dopa.
Som man kan få om man har mycket besvär.
Ja. Och det kan funka ganska bra. Sen finns det även andra mediciner mot antiepileptiska, mot epilepsi, som kan vara både lite smärtlindrande och hyfsad effekt för en del.
Egentligen skulle man ju kunna tänka sig att man tar de här medicinerna även om man har lite symptom, om det inte är så att det finns biverkningar av de här.
Och det gör det ju med alla mediciner och även de här. Och det här är ju centrala mediciner och substanser som verkar liksom centralt i nervsystemet. Och de kan faktiskt ha den här typen, om du kan få den här problematiken med symptom om du till exempel tar L-dopa och inte har Willis Ekbunds syndrom. Så att då får du
L-dopa, det var den här dopaminmedicinen.
Ja, som man, det är den som Parkinsons.
Du menar om man tar den och inte har sjukdomen.
Ja, då får man besvär.
Då kan man få den.
Ja.
Jo, men det är förklart man inte gör. Men om man har konstaterat.
Ja, och sen så kan man få magbesvär och diarréer och sådana här saker också.
Och den andra då, den här epilepsimedicinen som man skulle kunna ta, vad har den för biverkningar eventuella?
De har biverkningar allihopa, men det har, och även här, det finns depression till exempel, njurpåverkan, det finns en uppsjö.
Så det gäller att man vet att man verkligen har Willis Ekboms syndrom, och sen så måste man väl testa tillsammans med en läkare försiktigt, gå försiktigt fram. Liksom.
Precis. Och det ska man göra. Men det här är ju en så pass vanlig. Men det var därför jag sa det här som vi sa inledningsvis. Alltså att det här är den vanligaste sjukdomen du aldrig hört talas om.
Är det så, doktor Mikael, att om man får de här stickningarna och domningarna och bränningarna i benen eller i armarna, att det kan vara tillfälligt? Eller är det så att om man drabbas av Willis Ekboms syndrom i 30-40 års åldern, då har man det resten av livet?
Ja, man har det resten av livet. Den är svårbotad, utan det är en symptomatisk behandling. Så att den sitter i. Men glöm nu inte bort att det här är en dygnsvariation. Så att det här är ingenting du har mitt på dagen. Då är det inte det typiskt, då är det någonting annat. Då är det någon polyneuropati, någon annan störning av nervtrådarna som är involverad. För det här är väldigt typiskt, kvälls- och nattetid.
Men du sa ju att man kunde få det, att det, eller vad sa du egentligen? Att det var ganska vanligt när man är gravid? Eller att det händer i alla fall?
Gravida. Ja, det är jättevanligt. Alltså, den senaste studien jag läste var det 26% av dem man hade pratat om som hade de här symptomen.
Alltså, vänta. 26% av alla gravida får Willis Ekboms syndromsymptom?
Ja, mer än var fjärde gravid kvinna får den här problematiken. Och en del är de riktigt störda av det. Vad vill man att de ska äta extra mediciner då?
Nej.
Det vill man inte.
Absolut inte.
Men däremot ska man veta att det här kommer att gå över. Och det här vittnar ju också om att det är en multifaktoriell orsak. Det vill säga att det finns flera saker som samverkar. För att det är, även om mekanismen, det vill säga att du har nedsatt cirkulation, så är det ju lättare. Det här är ju väldigt svårt att inte tänka att hormonell påverkan under en pågående graviditet, att det påverkar kärlets förmåga att slappna av eller kontrahera sig, och den hormonstorm som ändå pågår vid en graviditet.
När brukar man få det, vet du det? Om man är gravid, när brukar det komma de här symptomen, om man får det?
Ja, det brukar komma ganska tidigt och sitta i hela graviditeten.
Ja, men då går det över efter att man har fått sitt barn.
Ja, ganska omgående.
Får jag ställa en dum fråga?
Jag är så gärna.
Det gör jag i och för sig ganska ofta, så dumt att fråga om jag får göra det. Men du vet, det finns ju många människor som sitter och skakar på benen. Nu visar jag dig här, och det kan ju inte ni som lyssnar se. Men man sitter ner, så sitter de och skakar på benen. Jag har själv haft perioder när jag suttit och skakat på benen. Det har ingenting med...
Nej, det har med... inte. Det är ju ett restlöst lägg.
Ja, jag har trott att det kanske hör ihop.
Men det är en stress utlöst, och det brukar ju inte vara nattetid eller kvällstid, utan det här är ju någonting... Det är den psykiska situationen man just befinner sig i, att man inte är alldeles nöjd. Det är väl den slutsatsen man får dra av det.
Är det sant?
Ja, det måste man ju tro.
Åh nej! Jag vet inte hur jag ska tolka det.
Ja, men det, men det har ingenting med... Utan du har någonting att säga, eller någonting vill göra, eller du ska någonstans.
Kan det inte bara vara en ovana då?
En ovana. Det kan
eller
det
en
säkert.
Vana. Ja. Ja. Mm. Ja, men det är i alla fall ingenting med Willis Ekboms syndrom att göra.
Men det finns... Nej, det är det inte. Men sen så finns det ju andra mediciner, om man har det här, den olidliga varianten. Alltså nu finns det en hel skala här. Och jag vill säga igen här, eftersom det är en så stor grupp, så finns det naturligtvis en patientförening. Och det kan vara, det finnas ett stort värde att prata med någon som förstår en. Mm. Och som fattar, så här är jag också.
Fast som
jag
har kanske, erfarenhet.
Ja, jag har lite annorlunda hit och dit. Har du prövat den här medicinen och sånt där? Sen tycker jag att man ska göra det här med ledning av en läkare, naturligtvis, så att man får lite struktur på själva behandlingen. Mm. Men man kan väl tänka sig, en del prövar med muskelavslappnande med god effekt, en del prövar med opioider, alltså morfinpreparat. De har ju ett smärtproblematik också. Mm. Och då får man ju försöka hålla dosen så låga som möjligt, men även här med viss framgång då. Så att det finns varianter som räcker en liten bit. Men det jag vill säga är, och vilket alla i föreningen redan vet, är att det här kan vara handikappande.
Mm. Jag kan säga att den heter WED, förbundet, om man är intresserad av att kika vidare där.
Mm.
Tack snälla Dr. Mikael, jag har lärt mig mycket idag om den vanligaste sjukdomen som man aldrig hört talas om, nämligen Willis Ekboms syndrom.
Ja, visst är det spännande.
Mm. Hoppas att ni som har lyssnat också har lärt er mycket. Ni kan alltid höra av er till oss om ni vill på läkarpodden@tv4.se. Vi finns på Instagram också, läkarpoddens Insta. Och på tv4.se/läkarpodden. Var rädda om er där ute, och var rädda om varandra.
Kram så mycket.
Hej då!
Hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.